Jag vill inte låta klyschig, men välkommen ombord till denna podd som ska ta med dig på en resa genom flygbranschens föränderliga värld. Med fakta, lite självdistans och lite humor ska jag i alla fall försöka vara din guide på denna resa. Jag heter José Martin och det här är Aviation Tales. Ja, välkomna till kvällens Aviation Tales. Med mig ikväll har jag Julia som är pilot. Välkommen.
Tack så mycket.
Och Amanda som är flygvärdinna.
Yes.
Ikväll ska dessa två damer hjälpa mig att besvara bland annat lyssnarnas frågor och även berätta om sig själva då det är första gången de är med. Jag tänkte vi kan ju börja med Julia som är pilot. Hur kom det sig att du började flyga?
Ja, bra fråga. Jag pluggade till att bli journalist på gymnasiet och tyckte att jag var väldigt intresserad av media, alla sorters former. Och vi skulle skriva ett reportage som sista uppgift innan jag slutade trean då. Och hade absolut ingen aning om vad jag skulle skriva om. Och fick ett tips som ledde till något annat som ledde till ett tredje. Och jag fick följa med upp i ett litet flygplan söder om Stockholm på Tullinge flygfält. Och titta på när en kvinnlig formationsgrupp var ute och övningsflög. Okay. Och det var ju jättehäftigt. Jag ville inte komma tillbaka ner. Och det blev till slut en historia om, eller ett reportage om att Tullinge skulle läggas ner. Okay. Så att alla då fick ju flytta sina flygplan och flygklubbar och sådär över till Barkarby. Men det ledde ju också till att jag fick min första flyglektion. Sen när jag fyllde 20 då. Och då började jag plugga till att bli privatpilot då, så ta privat cert.
Är det svårt att komma in?
Nej, det är väldigt enkelt. Man bara promenerar in på en flygklubb i stort sett och så började du plugga på typ tisdagkvällar eller sånt. Så det är ju väldigt enkelt. Sen krävs det ju lite engagemang och plugg och sådär för att skriva alla prov. Och sen,
hur många prov är det?
Det kommer jag inte ihåg riktigt vad det är nu. Men det är ju det är lite olika ämnen. Det är meteorologi, aerodynamik, det är navigation och alla möjliga grejer då. Men och sen ska du också ut och flyga upp dina timmar. Och det beror lite på. Jag är inte exakt säker på hur många timmar nu, men jag tror det var 60 timmar du behövde då. Och så ska du ut och flyga då och göra vissa moment. Och när du är färdig med det, då får du liksom hyra ett flygplan på en klubb och ut och flyga själv. Så jag började på den vägen då och tyckte det var jättekul att ut och flyga bara. Sen tog det några år till och då jobbade jag och bodde ihop med en kompis som väldigt gärna ville bli kommersiell pilot. Då blev det liksom nästa steget. Jag kollade upp om jag kunde göra det.
Ja, vad kul. Vi ska bara gå över till ett litet kort musikpaus. Vi är strax tillbaka. Vi lyssnade på E-Type med Free Like a Flying Demon. Och vi pratade precis med Julia som är pilot som upptäckte den här passionen väldigt tidigt i livet. Men berätta, var det svårt att få sitt första flygjobb?
Ja, det första jobbet är rätt svårt eftersom att alla vill ju gärna att du redan är, du ska ju vara fullärd. Du ska gärna ha mycket erfarenhet. Och då kommer man med sina 340 timmar som jag hade och söker jobb till höger och vänster. Och det är inte alla som tycker att det är så intressant. De vill ju gärna ha 1500 timmar där du har erfarenhet men ändå är formbar så att säga.
Hur mycket är 1500 timmar? Liksom hur lätt eller svårt är det att få ihop så mycket timmar?
Alltså, nu har jag ju efter att ha jobbat i nästan 3 år så har jag ju, ska vi se så jag inte hittar på här. Men jag tror att jag närmar mig 1700 timmar nu då.
Okej, 1700 timmar på 3 år.
1700 timmar. Och då får du ju dra av då 340 från det jag hade innan.
Okej.
Så att, vi säger att det tar liksom knappt ja, det tar drygt 3 år. Sen beror det på var du jobbar någonstans, om du har mycket tillfällen till att flyga. En del, om du jobbar till exempel på privatjet, de flyger ju kanske inte alls så mycket timmar på ett år. Medan om du jobbar på större bolag, till exempel europeiska som flyger mellandistans, då kanske du jobbar närmare 900 timmar per år. Så det är väldigt olika förstås.
Det bolaget du jobbar för just nu, är det ditt första bolag eller har du jobbat för fler bolag?
Det är mitt första jobb.
Det är det första?
Mm.
Är det lockande att jobba för, nu antar jag att det är ett kommersiellt bolag. Hur är det lockande att flyga för kanske mer privata bolag? Är det mer attraktivt bland piloter att flyga det?
Det beror nog väldigt mycket på vad du själv vill ha ut. För att jag har kompisar som jobbar för, flyger privatjet och flyger till alla möjliga destinationer. Och de trivs jättebra med det. Men jag fick faktiskt ett sånt erbjudande nu i somras och jag tackade nej till det. För jag tror inte att det passar mig. Jag värderar min fritid väldigt mycket.
Ja, vi går över till en liten musikpaus nu igen. Vi är strax tillbaka. Då är vi tillbaka här igen i studion med Aviation Tales. Vi hörde precis Folds med Spanish Sahara. Amanda, du är ju flygvärdinna. Hur länge har du jobbat med det?
Jag har nu jobbat i drygt 3,5 år som flygvärdinna.
Är det ditt första flygjobb?
Ja, det är det. Det är det. Jag har bara haft detta.
Hur kom det sig att du blev det? Var det på ett, halkade in på ett bananskal? Eller hur?
Ja, det skulle man nästan kunna säga faktiskt. Alltså, det är inget jag någonsin har liksom lagt en tanke vid tidigare. Utan ja, jag har bott utomlands i några år. Jag hade bott i Norge, jag bott i Spanien och lite sådär. Skulle flytta hem till Sverige igen och visste inte vad jag ville göra. Så jag var helt enkelt och kollade upp massa jobb och sådär. Och sen så såg jag då detta jobbet och bara, det ska jag ha. Jag bara visste, jag ska ha det. Och jag ska ha det. Och så tog jag det.
Men vart i Spanien bodde du?
Jag bodde på Gran Canaria, gjorde jag.
Gran Canaria?
Jag körde säsong där, ja.
Som?
Jag var säljare på där.
Ah, telefonförsäljare?
Mm. Nej, jag sålde produkter vid pooler.
Jaha, okej. Okay. Det var lite speciellt.
Det är jättespeciellt, men det var jättekul.
Vad sålde du för något?
Solkräm.
Aloe
vera produkter sålde jag. Ja.
Ja, ja. Och från det gick du till att börja flyga. Hur tycker du att det har gått nu sen du började? Är det vad du har tänkt dig?
Ja, men det skulle jag nog ändå säga. Jag tror nästan att det är bättre än jag trodde. Mm. Alltså många säger att de har idén av att det är så lyxigt och glamoröst. Och det är det ju inte. Men jag tror inte att jag hade den bilden liksom. Jag tror inte det. Inte vad jag minns nu i alla fall. Men alltså jag trodde väl att det skulle vara ett roligt jobb. Och att man möter många människor och sådär. Och det är det ju. Och något som jag verkligen tycker är ju kollegorna. Skitbra. Bästa.
Ja.
Men jag tänker mig att det är, liksom alla är lite av samma sort, tänkte jag säga, med mycket sociala, utåtriktade människor som liksom, ja, som drar sig lite till den branschen och som de vill ha i den branschen. Mm. Så det var bättre än vad jag trodde faktiskt.
Nu har det blivit dags för en liten musikpaus igen, men vi är strax tillbaka. Vi lyssnar på Billie Eilish med Bad Guy. Amanda, vad är, skulle du säga är den största fördomen om en flygvärdinna?
Oj. Den största fördomen om flygvärdinna. Jag har ingen aning. Vad är det då? Jag vet inte faktiskt. Jag vet inte vad folk tror. Jag kommer inte på någonting.
Inte?
Nej.
Jag vill minnas att i Sex and the City, nu är det kanske inte alla som har sett den, nu är det en ganska gammal serie, men jag vill minnas att i ett avsnitt så hade Miranda, eller hon var på en dejt, och hon är advokat, tror jag, jurist eller någonting, i serien, och hon påstår att det var lättare för henne att få till det med en kille om hon sa att hon var flygvärdinna.
Ja.
För att det var kanske lite, alltså, att killar blev lite avskräckta när hon sa att hon var advokat. Men kan du uppleva att folk, jag vet inte, alltså att killar precis kanske dras till dig?
Ja, men precis, just det du säger, kan jag koppla till på min Tinder-profil. så står det vad jag jobbar med.
Ja.
Och jag har fått frågan där, eller några som har påstått att det här kontot är ju fejk. Jag vet inte. Jag vet inte. Det kanske har något med det där att göra. Jag vet inte.
Att det är fejk?
Ja.
Gud, är det därför? som det går för mig på Tinder. För det står också att jag är flygare.
Ja, precis.
Ja, men Julia, du var ju på någonting där. Du på väg att säga något.
Nej, men jag tänkte att en fördom som folk har, det är det här klassiska att, vadå, det är ju bara en servitris i luften.
Ja.
Den kommer jag att tänka på. Och att det finns ju så otroligt många fler moment som du har ansvar för när folk är instängda i ett blåt rör uppe i luften. Alltså än att bara servera kaffe.
Ja, ja, men det är faktiskt sant. Jag har till och med fått det sagt till mig någon gång.
Ja, ombord. Det händer ju.
Det har faktiskt sant en gång. Men det var många år sedan. Ja, nu är det dags för lite musikpaus igen och vi är strax tillbaka. Vi är tillbaka i studion och det har blivit dags för kvällens lyssnarfråga. Den ställs av Amanda Åkerström från Kalmar. Jag ska även säga att vi lyssnar på Berlin med Take My Breath Away under pausen. Första frågan går till Julia och den lyder så här.
Pilot är ju ett stereotypiskt manligt yrke. Varför reaktioner har du som kvinna fått när du berättat att du är pilot?
Ja, alltså det händer ju fortfarande att mina kollegor bara tar för givet att jag jobbar i kabinen. Det är ju inte ovanligt. Det hände på en kurs för inte så länge sedan.
I kabinen menar du att du jobbar som flygvärdinna?
Ja, precis.
Att de tror att du är flygvärdinna.
Ja, ja. Kabinpersonal då. Och vi utmärker oss lite, för jag har ju till exempel slips och vi har ju... Jag kallar det för pomfritter, men de här sträcken liksom på axlarna också.
Just det.
Som ändå visar att ja, jag är ju styrman då.
Mm.
Men det händer ändå, både ja, flygande kollegor och andra, att de tror att jag jobbar i kabinen. Så det är väl en fördom, att trots att de ser att jag har precis likadan uniform som de manliga kollegorna, så... Ja, och jag är också, om jag går med en kapten till exempel som är manlig, för de flesta kaptener är det, men vi jobbar ju också styrman och kapten, och om vi går på flygplatsen tillsammans så är det ju mig folk stoppar för att fråga var toaletten är eller om jag kan hjälpa till att sätta en tag på väskan, så jaha, hjälper jag ju till, okay. Också eller om de vill liksom fråga efter någon utgång eller var bussen går eller sådär.
Så de ser liksom mer alltså en serviceperson, ja. När de okej, jag förstår.
Så det skulle jag nog säga en stor. Men sen hjälper jag gärna till, så det är inget problem.
Ja, ja, ja.
Men sen kanske det är jag som också kommer flyga dem senare under dagen. Det tror jag inte de riktigt kopplar.
Okej, men på arbetsplatsen kan det märkas bland kollegorna kanske lite? Jaha, är det en tjej som jag ska jobba med idag? Eller?
Inte så mycket bland kollegorna. Jag tror att våra kollegor är ganska vana. Jag läste någonstans kring... 8 mars, jag tror att det var i år, att just vårt bolag har 13% kvinnliga piloter. Medan runt om i världen så är ju samma siffror, ja, då är siffrorna 3%. Mm. Så att vi har rätt många, och det är nog, jag skulle säga att det är ganska skandinaviskt kanske. Och det är ju positivt. Så just kollegorna, inget problem. Däremot har jag ju haft liksom vänner under tiden jag pluggade som har så där försökt vara lite lustiga och sagt att men hör jag att det är ditt namn när jag ska flyga någonstans, då kliver jag av. Nej, utan kollegor tycker jag, där har jag inte upplevt någonting, förutom då när man, som sagt, när det är någon man inte känner och de frågar om det är en själv som är Emma som ska flyga i kabinen till Östersund, och jag säger nej, jag tänkte faktiskt flyga flygplanet, men tack ändå.
Jag tycker det är väldigt intressant att det, även om vi ligger i framkant då uppenbarligen, att 30%, alltså, sa du 30 eller 13?
13, tyvärr.
Ja, ja. Det är ändå en väldigt låg siffra, måste jag säga. Jättetråkigt faktiskt. Men,
jag tycker
men,
det är bättre än 3.
Ja, absolut. Det är det verkligen. Men nu är det dags för en musikpaus och vi är alldeles strax tillbaka med mer. Då är vi tillbaka här i studion och vi pratade om fördomar mot piloter, kvinnliga piloter. Jag ska inte glömma att credda Robin som vi hörde under pausen med Indestructible. Julia, du hade en fråga till mig där förut under pausen.
Ja, precis. Vi pratade ju om procent på kvinnliga piloter och då tänkte jag vända på den frågan till dig om du vet ungefär hur många procent manlig kabinbesättning det finns och om du inte har exakta siffror om du kan uppskatta till hur ofta du jobbar med andra män. För det känns ju som ett typiskt kvinnodominerat yrke.
Just det. Det är så här, nu har jag jobbat för 3 olika bolag och jag måste ändå säga att, och det första var spanskt och det är utländskt, och jag måste nästan säga att det är alltså 40-60, alltså rent krasst, alltså så här, så, min upplevelse, det är ju fortfarande, kan man ju känna liksom att bland de manliga kollegorna att de kanske känner att de är en, de utför ett kvinnligt jobb, så att säga. Men jag tror nästan att det bland de yngre är på väg bort. De är ju väldigt, alltså den yngre generationen är väldigt intresserad av att resa och se världen. Och då lockar det till sig liksom alla. Alltså det spelar ingen roll. Kön, där har jag märkt. Men om jag tittar i den lite äldre generationen, där ser man ju liksom att det är betydligt många fler pörsar. Pörsar är dagens chef ombord bland flygvärdinnorna då. Så där ser jag i alla fall att det är betydligt fler kvinnliga pörsar. Och kanske även vanliga flygvärdinnor som är står lite under. Nu pratar jag lite så här, den som står under. Och då, med det menar jag bara att inom flygbranschen så finns det fortfarande en viss hierarki, chain of command, vet inte om ni också kallar det för det. Chain of command kallas det för, och då innebär det att kapten är den som är ytterst ansvarig för allt som sker ombord. Efter honom skulle han till exempel svimma eller saknas, så är det andra piloten som tar över. Skulle han saknas så är det pörsen som tar över. Och för att dra det lite längre, skulle hon eller han saknas, så är det den kanske den som är näst på tur i senioritet i den ordningen och så vidare och så vidare. Så det var det. Det är dags för en liten musikpaus nu igen. Vi är snart tillbaka. Välkomna tillbaka. Det var Lana Del Rey med Doing Time. Jag heter José Martin och du lyssnar på Aviation Tales. Innan vi fortsätter kvällen med Julia och Amanda ska vi lyssna på kvällens anekdot. Det var en tidig morgon på flygplatsen i Lanzarote. Trots öns närhet till afrikanska kontinenten var morgonen inte särskilt varm som man skulle kunna tro. Snarare kall. Jag tröstade mig själv med att jag skulle få gå hem efter knappt en timmes flygning. Snart kom passagerarna ombord och påstigningen gick relativt snabbt. Endast 80 passagerare utav 186 skulle med idag. Med andra ord var flygningen inte bara kort, men även lättsam att utföra. Vilken kanondag, tänkte jag. Planet började rulla och snart var vi i luften på väg till min dåvarande hemmabas i Teneriffa. Och mycket riktigt hade allt gått enligt planen och utan någon större ansträngning hade jag tagit mig igenom 40 minuter in i flygningen när en kvinna kommer fram till mig med en bekymrad blick. Jag ser att ni säljer nötter ombord. Min son är dödsallergisk mot nötter. Ni måste stoppa försäljningen, sa hon till mig. Varpå jag svarade, oj, det var inte bra. Har ni mer hans mediciner? Jo, det har vi, men han riskerar ju att dö. Ni måste stoppa försäljningen och säga i högtalarna att ingen får äta nötter på grund av luftburen nötallergi ombord. Okej, svarade jag, men jag måste upplysa dig om att försäljningsvagnen redan varit ute och vi landar om mindre än 10 minuter. Om någon köpt nötter så har de hunnit äta upp det för länge sedan. Detta verkade inte vara relevant för kvinnan som insisterade. Jag tittade på hennes son som satt lugnt och spelade på sin Gameboy och tittade sedan på henne innan jag gick för att prata med min pörser. Pörsen gick motvilligt med på att annonsera om nötallergin, men hon ville helst slippa det som skulle komma om hon inte gjorde det. Men det var ju tur att hon valde att annonsera. Det fungerade ju som en magisk Wingardium Leviosa. För vips hade nötpartiklarna försvunnit i kabinen. Det måste ju ha varit så, för pojken överlevde. Det såg jag ju med mina egna ögon när han steg av planet sen. Det var sannligen pojken som överlevde, och det talas fortfarande om honom på basen i Teneriffa. I'm vi är tillbaka här i studion igen. Det var Reinstein med Radio. Och nu är det dags för Amanda att få sin fråga från en lyssnare. Och den lyder så här.
Om en flygrädd passagerare skulle börja få panik när ni är i luften, hur agerar ni?
Först och främst så försöker jag ju prata med personen som, ja, om det kanske då beror på flygrädsla. Att man försöker lugna personen och prata med personen och ja, förhoppningsvis kan man ju lösa det på den vägen. Och ja, men var lite, erbjuda lite vatten och försöka prata med den lugnt. Och är det då flygrädsla så kanske man försöker prata om det och ja, vad det är den upplever. Och ja, försöka liksom berätta vad det är som händer här när vi flyger och försöka lugna personen i det. Och ja, så försöka få personen att vara lugn. Och skulle det inte hjälpa, då får vi ju, skulle det gå så långt att ja, personen liksom inte behärskar sig, så pratar vi med de där fram, alltså piloterna, som i värsta fall då får gå ut och hjälpa oss och säga till den här personen som beter sig väldigt dåligt då.
Och om det nu skulle vara på grund av alkohol, alltså vad gäller ombord om en person blir aggressiv på grund av alkohol? För det, då är de liksom lite out of control.
Ja, precis. Jag har själv aldrig varit med om ett sånt fall, men det man ska göra är ju ja, lika samma där då, att lugna personen som beter sig så, och funkar inte det så ja, vi får ju försöka ja, men alla inte hota, finns, men alltså man får liksom berätta för dem vad det här kan få för konsekvenser. Skulle det vara riktigt illa så blir det ju rättsliga konsekvenser. Då står ju polisen och väntar när vi landar och sådär. Och liksom förklara allvaret i det hela.
Julia ville flika in, tror jag.
Det finns ju faktiskt ett restrain kit ombord också. Som är alltså så att man kan, vi har lov då till att ja, sätta som handbojor.
Spänna fast
dem. Ja, för att om man då har risk att eller man bedömer att den här personen kan skada sig själv eller andra. Och det inte går att prata den till sans.
Vad kan ett sånt kit innehålla förutom handbojor?
Ja, det är ju handbojor. I vårt fall då så är det, vad heter de?
Sån här plast, du vet. Som
åtdragbarn.
Ja, heter inte någonting, heter en sån här kattklo eller? Nej,
ja, jag vet inte. Jag tror det kallas kattstrypan. Det låter jättehemskt tycker jag. Sen har vi också fått lite tips om att man kan använda de där extra bältena vi har. Kan man ha, kan man använda som att till att sätta fast någon. Och vad det mer innehåller vet jag inte. Nej, det är mest en sån tror jag.
Ja, det är nog papper på typ hej, du har fått en varning. Alltså,
precis.
Så det är inte så mycket mer.
Nej. Okej, okay. Ja, men intressant att höra. Vi går över till en musikpaus nu. Sista gången för ikväll tror jag faktiskt. Vi är snart tillbaka. Då är vi tillbaka i studion och vi hörde Nirvana med Smells Like Teen Spirit. Innan vi avslutar så hade Amanda en sjuk historia, sa hon. Vad var det för historia?
Det är ju på tal om det ämnet vi pratade om då. Någon som inte beter sig helt korrekt i kabinen. Och detta var faktiskt flygrädsla.
Okay.
Och det var helt galet. Det var en äldre kvinna som flög för första gången. Och hon var superrädd redan från början. Men så fort vi kom upp i luften så bara skrek hon.
Jaha.
Så hon skrek konstant under hela flighten. Och var liksom hysterisk. Och jag satt ju vid henne nästan under hela flighten. För försökte lugna henne då.
Ja.
Och hon satt liksom och tog tag i mig. Och verkligen, alltså jag hade typ blåmärken efteråt. Hon satt och tog tag i mig och liksom skrek i panik. Alltså hon hade ju panikångestattack liksom. Och det var liksom under hela flighten så. Och bara skrek och skrek och skrek. Så det var lite obehagligt. Och jag vet att jag skrev då en rapport på händelsen som man gör om det händer någonting som inte händer dagligen liksom. Och sen fick jag höra sen när hon skulle flyga tillbaka.
Mm.
Jag tycker det är konstigt att hon gör det eftersom hon var så rädd. Då kanske man tar tåget, inte vet jag. Men aha, det gjorde inte den här människan i alla fall. När hon skulle flyga tillbaka så var det likadant, om inte värre. Och det blev till och med så att den personen som jobbade då, det var exakt samma. Hon tog tag i henne också jättehårt och skrek. Och alla passagerare bredvid blev ju också rädda och så. Men hon kunde inte, hon som jobbade då på den flighten, min kollega, kunde inte flyga vidare. Hon fick då anfitta sig på grund av detta då, för att det var sån obehaglig händelse liksom. Och efter det så fick den här kvinnan liksom, hon blev bannad från ja, att flyga med oss. Hon får aldrig mer flyga med oss. Liksom.
Okej,
okay, hon orsakar detta. Yes.
Men hon nämnde inte det i början av flighten. Alltså, för de brukar ju vara väldigt bra på att säga det. Jag är flygrädd.
Ja, nej, hon sa ingenting. För hon, jag vet inte, hon hade ju aldrig flygit innan. Så hon kanske inte trodde att, jag vet inte. Men
nej.
Hon nämnde inte det. Men det var, alltså det var, liksom hela kabinen blev ju orolig. Liksom, för hon satt och skrek och, ja. Minsta lilla rörelse i flygplanet så bara skrek hon ut. Liksom.
Oskön situation.
Ja, verkligen.
Du sa att din kollega anfittade sig. Jag skulle bara förtydliga det. Att det innebär alltså att man meddelar sin arbetsgivare, alltså bolag man jobbar för, att man av antingen känslomässiga skäl eller trötthet, fatig, inte kan jobba vidare eller jobba just den dagen. Det är inte detsamma som att sjukanmäla sig, utan det är, jag skulle säga ett privilege liksom, som vi har i vår bransch att kunna göra, för att, så att vi ska kunna operera, kunna flyga så säkert som möjligt. Ja, tjejer, kvällen har lidit mot sitt slut. Jag vill verkligen tacka er för att ni kom här ikväll och delade med er av era erfarenheter. Är det någonting ni tar med er från den här kvällen som ni inte hade med er in? Kanske inte. Jag har pratat om det, sånt vi redan kan i och för sig.
Nej, men jag tycker ändå det var positivt att höra att det är så pass jämnt fördelat mellan kvinnor och män i kabinen. Det är ju någonting som inte vi riktigt har på samma sätt i vårt bolag. Så det,
nej,
tycker jag.
Det är så?
Ja, okay. Hos oss är det mer män fram och mer kvinnor bak i flygplanet, så kan man säga.
Ah, okej. Okay. Ja. Okay. Mer manliga piloter. Ja. Än, ja, jag förstår.
Så det tycker jag var någonting positivt.
Nej, men vad kul, hörni. Men ni som lyssnar, Aviation Tales är tillbaka nästa onsdag, samma tid och samma kanal. Tack för ikväll.